Hon är en politisk superstjärna både på hemmaplan och internationellt. Här är Margot Wallström.
Jag har mött henne under många år och sett hennes vrede inför orättvisor, hennes humor och hennes personliga sätt att möta mäktiga män i världen. Men jag har också sett osäkerhet, ensamhet och sårbarhet.
En del kvinnor säger att vi håller på att bränna ut oss och vi orkar inte med alla de krav som ställs på oss.
Margot Wallström växte upp i ett arbetarhem i KG i Västerbotten. Bara 25 år gammal blev hon Sveriges yngsta riksdagsledamot. I slutet av 80-talet var hon minister Ingvar Carlssons regering tillsammans med Mona Sahlin och Anna Lind. De tre kvinnorna blev nära vänner. När Göran Persson tillträdde som statsminister 1996 fick Margot rollen som socialminister, men avgick efter ett par år för att påbörja sin internationella karriär. Först som populär EU-kommissionär i Bryssel under 10 år och därefter till New York för flera toppuppdrag inom FN. 2014 tackade Margot Wallström ja till att bli utrikesminister i Stefan Löfvens regering. Och hon blev världsberömd för sin feministiska utrikespolitik.
Det är ett beslut som har varit både lätt och svårt att fatta.
Men i början av mandatperioden 2019 lämnade hon överraskande ministerposten och flyttade hem till Hammarö i Värmland igen. Varför lämnade hon så plötsligt den politiska hetluften? Och varför tackade hon nej så många gånger till att bli partiledare?
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Margot Wallström. Jag har en fråga som jag brukar börja med och det är en spännande fråga tycker jag. Vilken tror du är den största missuppfattningen om dig?
Det kan jag ju inte veta, men det som sårar mest det är nog när man ifrågasätter ens politiska drivkrafter. För jag har ju varit i politiken sedan jag var liksom ung tonåring. Och då startar man med idéerna om hur man vill förändra världen. Och så jobbar man ideellt förstås under många år. Och engagerar sig i allt det som hör till politiken och lär sig politiken. Och sen så... när det då liksom blir en diskussion om att man gör det här bara för att synas eller för pengar eller vad det nu är. När man ifrågasätter drivkrafterna, det tycker jag är det mest sårande. Därför att jag tycker att genom hela mitt politiska engagemang så har jag varit idédriven.
Och var kommer en sån uppfattning ifrån, tror du? Att man tror att du drivs av de här sakerna som du
nämnde? Nej, jag tror att alla politiker, eller väldigt många politiker, råkar ut för det nu. Jag tror att det verkligen det har ju förändrats över tid. Mm. Det var inte så för 30 år sedan, men den senaste tiden så har det handlat mycket om det. Och skandaler med politiker och så. Så att jag tror att då blir det här någonting som klistras på alla. Så att det, men för mig så har just det ideologiska varit min motivering.
Och den kraften har varit stark hela vägen.
Ja, det måste jag säga. Och är fortfarande. Mm. Det är ju så viktigt nu. Att vi engagerar oss politiskt.
För nu syns du inte lika mycket i hetluften och i debatten. Nej. Jag är väldigt glad att du kommer hit med all din erfarenhet som du har. För att det pågår ju så mycket just nu som är där världen, EU, Europa har förändrats sedan Rysslands invasion av Ukraina. Som det får ju följdverkningar. Och då tänkte jag faktiskt börja med det som ju... Den här nya regeringen, det är deras stora utmaning och det är ju NATO och medlemskapet i NATO. Och de förhandlingar som har varit har gått i stå. Förhoppningen var ju att vi skulle komma in samtidigt som Finland. Hur tänker du kring de här förhandlingarna med Erdogan?
Ja, jag tänker tillbaka på när Ryssland invaderade Ukraina. Och det fasansfulla krig som de bedriver just nu. Det är grymhet efter grymhet och det är också lögnerna. Att det ryska folket presenteras alla dessa upprepade lögner. Och allt det vedervärdiga som de utför. Och sen förstås hur Ukraina och Ukrainas befolkning lider av det här. Och hur lång tid det kommer att ta att komma över det. Och att vi längtar efter fred. Men det här förändrade ju allt, vill jag påstå. Också när det gäller den svenska säkerhetspolitiken och vår situation. Och det som avgjorde verkligen för min egen del, det var ju att jag lyssnade på Niinistö, president Niinistö i Finland. När han sa att efter den här långa tiden som vi har levt med så lång gräns mot Ryssland. Och att jag har kunnat ringa till den ryska presidenten. Och vi har kunnat klara ut saker. För det mesta så har vi kunnat göra det på ett fredligt sätt. Och vi har kunnat så att säga handskas med den ryska björnen under så lång tid. Men nu går inte det längre. Mm. Jag kan inte lita på att det här håller.
Och då
innebär det också för svensk del att vi måste tänka om när det gäller vår egen säkerhetspolitik och vår position. Och det gjorde att jag tillhörde dem också i det socialdemokratiska partiet som sa att vi får lov att anpassa oss efter det här. Vi måste ändra uppfattning. Det är inget lätt beslut efter så många år av en svensk politik som har inneburit militär alliansfrihet. Men tillsammans med Finland så var det här rätt.
Gick det för fort? Eller var det nödvändigt?
Ja, det tror jag att man tycker efteråt. Att det är klart att man hade önskat sig en process där man hade kunnat diskutera det här ordentligt, reda ut alla argument. Men det var ju inte läge för det då. Utan det behövdes hanteras på ett sätt som var laga efter läge helt enkelt. Och det gjorde förstås. Men, och sen tror jag att det blev så här, att man blev för ivrig från svensk sida. Och det kan nog också delvis sägas då om den tidigare regeringen, den socialdemokratiskt ledda regeringen. Och sen så har det ju blivit rent plågsamt att se.
Vad är det som har blivit plågsamt
att se? Ja, men att åka dit på statsministernivå utan att det är förberett så att man kan komma hem och båda parter kan säga att vi har kommit överens om någonting. Vi flyttar fram positionerna och istället har det ju blivit en förnedring.
För de som inte är inne i den här typen av resor som ju då nuvarande statsminister Ulf Kristersson gjorde. Vad menar du med att det inte var förberett?
Man förbereder alltid diplomatiskt en sån resa. Den ska ju förberedas så att man vet vad är det jag vill åstadkomma med att åka dit. Hur kommer det här att presenteras? Hur kommer det att utnyttjas? Och man får inte underskatta en sådan motpart som Turkiet i det här fallet.
Men gjorde Magdalena Andersson det, tyckte du, förberedde det här? Eller båda de var för ivriga?
Ja, men där satt man ju faktiskt och kom överens om hur ska vi ha det? Vad är det som ska uppfyllas för att Turkiet skulle då gå med på det? Det är svårt att ha så mycket synpunkter på. Men när vi har gjort det, då ska man inte fortsätta och förnedra sig på det sättet. Och det här har ju Turkiet bara utnyttjat liksom steg efter steg. Så att det har varit plågsamt att se. Och sen ska jag säga, det är alltid lätt utifrån och efteråt att ha synpunkter. Så jag vet att det kan vara svårt, men det är saker här som inte har skötts bra.
Hur hade du gjort om du hade fått bestämma?
Nej, men man kan inte veta det. Jag bara säger det att det är ju en sak som man lär sig som diplomat och som minister också. Att ska du åka någonstans måste du ha ett syfte med den resan. Det är ju, för många har sagt att vi borde ha rest till Kina och förstås försökt att få hälsa på Gui Minhai. Vi borde ha åkt till det ena eller andra stället. Men man gör inte det om man inte liksom ser att det ger resultat.
Men du säger att Sverige visade för mycket av att det fanns en iver av att snabbt komma med. Att, göra det här som man så gärna ville gå tillsammans med Finland. Hur ser du på det som händer nu då? Vad tror du om medlemskapet?
Nej, jag tror just, det är klart att Sverige kommer att bli medlem i NATO. Mm. Och resten av NATO-medlemmarna anser ju det också. De vet att Sverige är en security provider, sa alltid Joe Biden när han var vicepresident också. Att Sverige bidrar till att stärka säkerheten för NATO-medlemmarna och för regionen och så. Så att det vet man ju att vi har mycket att bidra med. Och NATO tycker jag också att man kan fundera över vad deras roll har varit faktiskt.
Ja, vad tänker du då?
Ja, jag menar ju att USA förstås överlät då till Sverige och Finland att liksom sköta de här förhandlingarna. Men USA hade behövt att sätta mera press också på Turkiet.
Varför gjorde man inte det,
tror jag? De har en annan agenda. Vi har så mycket annat att hålla på med.
Kina. Vad har de för annan agenda?
Kina.
De var upptagna med annat. Men du är övertygad om att Sverige kommer att komma med i sommar redan, eller vad tror du?
Ja, jag vet inte om det är väl bedömningen att när valet är över och allt som kommer efter det turkiska valet så är det nog dags.
Feministisk utrikespolitik blev du världsberömd för. Du har kallats i New York Times, läste jag om att du är den svenska superstjärnan, och de var väldigt intresserade av hur du drev den feministiska utrikespolitiken. Och om man bara kort för att komma ihåg, vad var det som var de viktiga beståndsdelarna i det?
Det är fortfarande, vill jag påstå och hoppas, så är det också för de mer än tiotalet länder som har följt efter. Så handlar ju det om att man förstår att om fler kvinnor är involverade i fredsförhandlingar och skriver under fredsavtal och i det som är en uppföljning av ett fredsavtal, då räcker freden längre. Då blir den mer hållbar.
Såg du några konkreta resultat av det arbete du gjorde med feministisk
utrikespolitik? Det tycker jag absolut. Därför att nu finns ju det här, det är ju ett synsätt man etablerar. Mm. Och sen menar jag att det måste vara praktiskt. Och därför så sa jag också att riktlinjerna ska vara att det ska handla om 3 R. Och det första är rättigheter. Har kvinnor samma lagliga och mänskliga rättigheter som män? Hur ser det ut med deras representation? Finns de med där viktiga beslut tas? Och för det tredje så handlar det om resurser. Har man i budgeten lika mycket resurser för att möta de behov som kvinnor och flickor har? Och hur fördelas pengarna i samhället? Mer pengar i kvinnornas händer så blir det också bättre samhällen, det vet man ju.
Och nu har man strukit det från agendan i den nya regeringen.
Ja, jag tror att de vill inte använda det begreppet, men jag tror att det här kommer att leva kvar i det sätt som vi tänker om detta. Och titta på de situationer vi har idag. Titta på Iran, titta på Afghanistan, se på Ukraina. Därför att om då kvinnorna inte i en fredsförhandling får vara med runt bordet, då kommer deras erfarenheter aldrig att tas tillvara. Mm. Då kommer inte sexuellt våld eller våldtäkter i krig och konflikt. Så kommer de att fortsätta mötas med straffrihet som det har varit genom historien. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att man kan inte ignorera hälften av befolkningen i ett land. Och man kan inte tro att det blir fred utan kvinnornas medverkan.
Du säger ju att det som har drivit dig, det som sårar dig är att människor inte förstår eller tror att det är det som har drivit dig. Det är ditt engagemang. Och det har du haft och har fortfarande kvar. Och jag tänker att du har ju varit modig många gånger att du har berättat om erfarenheter som har format dig och som har gjort dig till den du är. Du vet också hur det känns att man bär skam, och du bestämde dig för att man måste försöka få kvinnor att våga berätta, för det är inte där skammen hör hemma.
Nej, och jag jobbar ju under ett par år för FN med just den här frågan om konfliktrelaterat sexuellt våld. Och då reser jag ju runt i konfliktsituationer, krigs- och konfliktsituationer, och vad som händer också efter det har blivit fred i ett land. Och då märker man att då är det sällan fred för kvinnorna. Då lever våldet kvar riktat mot kvinnor. Men också vilken kraft och förmåga som finns i kvinnor som inte vill ses som offer bara, utan som fullvärdiga medborgare. Så att det finns också hopp i alltihop det här. Att fler kvinnor får vara med så får vi ett bättre samhälle.
Men också skammen att man kanske inte berättar.
Ja, det är ju precis det. Och det är ju först när de ser att det är värt att berätta sin historia. Att föra fram den. Därför att då kanske det blir rättvisa också för de här utsatta kvinnorna. Det är först då man vågar göra det. Mm. Hittills har det ju hamnat på kvinnorna själva. Ja, men varför gick du dit? Hur var du klädd? Mm. Och det här är anses som, det var ju tre saker egentligen man upptäckte. Det var att betraktas som att det är ofrånkomligt, därför att det har funnits i varje krig och konflikt sedan historiens början. Det andra är ju att det skulle ha någonting med sex att göra. Mm. Och så är det ju inte, det har med makt att göra som tar sig ett sexuellt uttryck. Och för det tredje att det här är ett mindre allvarligt brott. Mm.
Men du var ju ovanlig, och du är ju ovanlig när du berättar om dig själv på det sättet. För att få förmodligen kvinnor och makthavare att förstå att det här kan hända, det här kan jag drabba alla. Det var ju en händelse i ditt eget liv när du var väldigt ung.
Ja, det var det, och än idag så kan jag tänka på det och minnas precis hur det kändes. Att jag var utsatt för framförallt ett övergrepp, liksom fysiskt övergrepp. Att det var en person som hotade mig till livet i stort sett. Eller jag kände i alla fall att...
En person som du hade litat på och var kär i.
Ja.
Som det ofta börjar.
Ja. Så att det är ju någonting som man kan referera till hur det kändes. Mm. Så är det en väldigt
viktig...
Vad
är det för känsla, skulle du säga, som fortfarande kan leva kvar i dig när du blev utsatt? Du var 20 år eller något
sånt. Jag tror att det är utsattheten. Mm. Det där att jag faktiskt tänkte att det här är... Ingen annan kan hjälpa mig nu. Det här är verkligen... Man vet inte hur man ska ta sig ur det. Mm. Och efteråt också hur man blir som bedövad att... Jag tänker, var ska jag vända mig nu? Och var kan man få hjälp? Och kanske också den här sorgen över någonting som går förlorat i en relation
tilliten.
Som slutar. Ja.
Mm. Mm. Men det var också att kroppen på något sätt minns.
Ja, det är
De där reaktionerna finns kvar på något sätt.
Det tror jag.
Mm. Hur blev du mottagen när du berättade om det här? Jag minns fortfarande den här New York Times-artikeln som ju väldigt mycket fokuserade på att det var dina erfarenheter som också gjorde att du blev så oerhört berörd när du träffade de här kvinnorna.
Ja, men jag tycker att man fortfarande ibland kan skuldbelägga kvinnor. Att man ska säga, varför lämnar du inte bara? Och varför det här går att liksom ta sig ur? Men det är inte så lätt.
Nej.
Och att förstå hur den där psykologin och beroendet fungerar, det tror jag är en väldigt viktig insikt. Och efter att ha träffat alla de här andra som också var överlevare, kvinnorna i olika situationer, så skulle det aldrig falla mig in att anklaga dem för någonting. Man vet att de är helt oskyldiga civila personer som... Kvinnor och barn också som angrips. Så det är lite grann samma sak.
Mm. Vågade du då när du var så ung berätta? Eller bad du på det?
Nej, men då var det så. Det var närmast till hands. Och då var det en person som jag hade träffat som faktiskt hade lämnat ett visitkort. Eller skrivit upp sitt namn på sitt vis. Eller telefonnummer på sitt visitkort. Och sagt, du kan ringa om det är någonting så ring. Och det var, jag kunde inte tänka längre än så. Utan det fanns ett kort med ett telefonnummer så ringde jag.
Du kommer från Västerbotten.
Mm.
Och du bär ofta med dig det här. Inte minst, kan man ju fortfarande höra att det har inte slipats bort.
Nej.
Och det förstår jag också har format dig, de där värderingarna man får när man växer upp.
Det är väl så. Upp till, runt 20-årsåldern så bildas nog de flesta viktiga värderingar och ideal som man sen har med sig genom livet. En del slipas av och som lite annat läggs till där med erfarenhet. Men i grunden så är det man kan återkalla. Man kan minnas hur föräldrarna sa, vilken inställning de hade. Vi gör det här för er.
Din mamma tänker jag på. Mm. Det var också hon som såg efter det här övergreppet var med om att du såg ledsen ut. Hon kunde se och läsa.
Du skrattar inte lika mycket.
Du skrattar inte lika mycket.
Nej,
Men hon har också sagt någonting till dig som jag undrar hur du har hanterat i ditt ministerliv. Det är att man ska försöka se det goda i varje människa.
Ja, och det sitter väldigt djupt i mig. Mm. Det vet jag inte om det är en läggningsfråga också, karaktärsfråga, men jag måste säga att jag, min man och jag pratar ofta om att vi är lite olika där. Jag tror alltid gott om folk. Mm. Och så får det vara så tills de visar att de inte kanske är värd ens kärlek fullt ut. Medan han är mer skeptisk tills de har visat att de är värda ens vänskap eller så. Och jag tror att det hjälper en. Jag tror att det är bra. Man måste tycka om människor i det här jobbet också.
Då blir det ju intressant när du sitter framför Rysslands utrikesminister och det är Sergej Lavrov, så har du en person framför dig. Nu är det ju inte i den konfliktsituation vi befinner oss nu, men en väldigt speciell person.
Ja.
Och du är en av de få kvinnor, och den enda kvinnan till och med kanske, som sitter där. Kan du ta fram den typen av känsla av att jag måste se om det finns någonting positivt här?
Så här är det, att jag tror att humor är ett tecken på intelligens. Och då kan man alltid försöka och se, går det att skämta med den här personen? Är det en väg in för att förstå bättre vad är det han säger? Finns det några liksom svaga punkter, eller hur ska jag kunna nå fram med mitt budskap? Sen måste man ju veta när man bara ska vara tuff också, men finns det ett sätt att liksom knyta upp och faktiskt få en ordentlig dialog, då kan humor vara en väg in. Sen finns det många som inte har någon humor, men jag tog med en gång, så tog jag med barnböcker till hans barnbarn, för jag tog reda på att han hade barn, så tog jag med böcker som var barnböcker översatta till ryska. Och det var, då visste han inte riktigt hur han skulle hantera det. Jag tror att det visade liksom någonting mänskligt. Att man hade,
kunde du utnyttja det då? Komma vidare
för
i samtalet?
Att vi hade saker som vi behövde lösa då, som kan röra till exempel när man utvisar diplomater. Och då behövde vi lösa det. Och om man då ser att det finns en liksom svag punkt här, eller någonting som i alla fall gör att han är lite mer inställd på ett annat sätt, i alla fall till dialog, då får man ju använda det.
Hur långt kommer man då på en sån dialog? För jag menar, det är ju fasta positioner väldigt ofta också.
Ja, man kommer inte så långt med Ryssland. Han är his master's voice, och det måste man ha väldigt klart för sig. Och sen måste man bestämma, det här är också våra krav. Det här kan jag framföra och säga precis hur det ligger till.
Och här finns jag vet att du har varit modig, och du har som utrikesminister bestämt dig för att det handlar inte bara om att dricka cocktails och försöka skaffa sig liksom en samtalszon, utan man måste veta vad man vill och sätta ner foten och stå där. Och det finns ju dels i Stefan Löfvens regering när du blev utrikesminister första gången, så var det ju så att regeringen hade bestämt att erkänna Palestina och tro på en tvåstatslösning med Israel. Och du var ju den som väldigt, alltså det här är min bild, att du stod ganska ensam i det här när det kom kritik, ganska mycket kritik. Då tänkte jag, vad var regeringen någonstans? Det var ju ett regeringsbeslut, och där stod du längst ut.
Ja. Men så fungerar det ju ofta.
Och det tyckte du inte gjorde någonting, att du fick ta det.
Men för det första är det ju så här, det är ju, jag har varje gång som jag tagit på mig ett uppdrag, ett politiskt uppdrag som minister till exempel, eller som kommissionär, så har jag sett till att jag har en dagordning. Att jag har satt mig in i de här frågorna så pass mycket att jag kan säga, det här är vad ni ska känna igen mig på. Det här är de frågor som jag kommer att driva. Det här är någonting där som ni också kan ställa mig till svars för. Och det tycker jag helt saknas nu. Då verkar ju helt tappa det. Det är liksom Sverigedemokraterna just nu som styr alltihopa bakom. Men man måste ha en dagordning. Och sen är det ju så att med den här frågan som är en så historiskt svår och fortfarande olöst, och nu väldigt, väldigt sårig fråga, så var det ju ingen överraskning för någon. Det här har funnits i vårt partis program precis som för Miljöpartiet. Och vi sällade oss till mer än 130 länder som redan hade gjort det. Men det är klart att det handlade mycket om hur man presenterade det. Och idealiskt hade ju varit att få ha mera även här mera förberedelser. Men nu var det inte så. Och när det blåser, då är man ensam. Mm. Det, så är det bara.
Och hur känns det att vara så ensam då när det blåser?
Den där frågan är ju så, går ju så djupt och väcker så starka känslor. Så att det här blev ju också nästan, efteråt så har det ju varit nästan så att jag håller mig tillbaka för att jag... Det blev ju dödshot och det var verkligen så, så jobbigt. Mm. Men när vi har bestämt någonting, då är det också min roll att hantera frågan.
Är det någon slags trygghet då att du står på det beslutet?
Ja, men det måste, det gör jag ju. Och för då får man slåss för det man ändå tror på. Jag tror fortfarande att det, tycker fortfarande att det var rätt beslut att ta. Men det var ju så här att när det blåser, då får man inte ens de som tidigare har tyckt samma sak, Centerpartiet och andra. Ingen ville ju liksom ställa upp och hjälpa. Mm. Och först så ropade också alla att man skulle kritisera Saudiarabien. När jag som en av de få utrikesminister som någonsin har gjort det, då fanns det ingen där. Det var en person och det var Birgitta Olsson. Mm. Annars var det ingen där.
För att minnas bara kort så handlade det om...
Vapenexport och att det var en
bloggare som misshandlades och spöade.
Och jag kritiserade öppet. Och då blir man också ensam. Alla tyckte det. Alla ville att jag skulle säga någonting när jag gjorde det. Och det blev konsekvenser då. Då är ingen där. Men detta är återkommande i politiken. Du måste också våga. Och du måste våga hantera det som följer.
Och i riksdagen kom jag ihåg att du fick kritik för att du hade en retorik som förstörde lite grann Sveriges diplomatiska linje och så vidare.
Men om man vill, alltså det går inte att kritisera oss och samtidigt tro att man kan liksom rädda det.
Men det här att stå så ensam, du har inte blivit arg på att och tyckt att det är dåligt civilkurage att alla bara viker undan där?
Jo, det tycker jag ibland. Det kan jag säga. Jag
nu kan du säga det.
Det var några som jag verkligen, det kommer jag att minnas för evigt, vilka det var som lyckades liksom hålla sig sansade och förstå både att man behövde göra en politisk så att säga, markering, men också hantera det som kom efter och vilka som absolut inte backade upp. Och,
vilka var det
och
så, då?
Nej, jag tänker inte.
Det. Men du kan berätta om Birgitta.
Ja, Birgitta Olsson var som en upp. Av dem. Jag kan egentligen bara minnas att det var hon som faktiskt vågade stå upp och säga att ja, men då kan det också bli konsekvenser. Mm. För det är ju det lättaste att kräva att man ska säga det eller det. Göra det eller det diplomatiskt. Men då måste man förstå att då blir det också effekter av det. Mm.
Du har ju sagt, vet jag, att rädsla kan man inte styras av, för då kan man inte ha den typen av jobb.
Nej.
Men det är ju ingenting man kan bara säga, jag får inte vara rädd.
Nej, jag har inte känt rädsla. Jag har känt ett sånt enormt stöd, tycker jag, genom hela min politiska. Jag är verkligen glad att jag har fått vara med under de år när allting var... Man kunde skilja på sak och person. Man hade vänner i alla partier och det var inte den här fruktansvärda Twitterstormarna som man kan se nu och det språkbruk som används. Det fanns ju inte då. Och jag är glad att ha varit med under sådana tider. Men man måste liksom man måste försöka och förklara och vara så saklig som det går.
Men det är ju, och det är ju klart det är någonting man bestämmer sig för, att om jag är rädd så kan jag kanske inte ha det jobbet.
Rädslan är... Jag blev rädd därför att det till slut riktades mot min familj och mig själv liksom fysiskt. Och det har inte jag varit med om förut, men jag blir rädd också om min familj. Ja, det tyckte jag inte om.
Jag gjorde en dokumentär 5 år efter Anna Lindhs död. En person som betydde så mycket för dig. För det var ju ni som var Ingvar Carlssons flickor, sa man. Mm. Han lyfte ju fram er, Mona Sahlin, dig och Anna Lindh. Och jag tror Ulrika Messing var med i det här gänget också. Då tänker jag, när vi satt, du och jag och Mona Sahlin, och pratade, så var du, det här var så fortfarande färskt. Det hade gått 5 år. Att du sa att du skulle inte kunna tänka dig att ta ett sånt uppdrag som du långt senare sen tog.
Ja.
Men
mina söner blev väldigt rädda. Det var faktiskt ett viktigt argument. Och Och det var ju en chock för oss alla att det kunde hända på det sättet. Mm. Men jag måste säga nej, man kan inte arbeta så dagligen med en sån och bära på en sån rädsla. Det går inte, det måste man helt enkelt skjuta. Så jag har inte känt det, men jag har ju levt med livvakter under 5 år. Jag tror att det var en enda gång som jag upplevde att jag kunde känna ett stråk av rädsla. Men då berättade jag det för livvakterna och så försökte vi att ordna det på det. Men annars har jag aldrig låtit det liksom krypa in på.
Det som jag fastnade också för, du och jag är ungefär lika gamla, du är ett år yngre än vad jag är. Men det är ju de här, att man kan vara så omgiven av så många människor men ändå vara så ensam, säger du i en film som Victor Nordenskiöld gjorde där han följde dig, jag tror det var 1460 dagar som du, när du var utrikesminister. Mm. Och alltså det är någon så otroligt högt tempo som man förstår inte det är möjligt att fixa det. Och det hela tiden måste du vara skärpt och du ska ut och det, minsta felsägning kan ju få diplomatisk betydelse. Men sen så då när du sitter på ditt hotellrum i New York så kommer ensamheten och familjen är på andra sidan.
Ja, det är nu efteråt när jag ser tillbaka så fattar jag inte själv nästan. Alltså att man orkar med det tempot som var. Så var det så extremt många resor och vi hade tiden i säkerhetsrådet. För att då var det också tidsskillnaden som gjorde att man fick leva med det hela tiden. Mm. Och så är det nyheterna. Och jag minns att jag kände en gång, precis som om man har öppnat liksom hela bröstet så här, så att hjärtat och allting, det som man känner världen med eller förstår världen med, var bara vidöppet. Mm. Och så kan man heller inte ha det. Så kan man inte tänka att jag tar på mig allting hemskt som händer och det är någon sorts roll för oss eller för mig i alltihop det där. Det är jättesvårt. Så att jag blev sjuk också dessvärre. Mm. Så att till slut så tror jag att stressen kommer med ett pris. Som fick, kan vara, jag fick giftstruma. Och det var ju besvärligt. Nej, jag vet faktiskt inte i vilken mån, men jag tror det. Jag tror att det triggade någonting, de förändringarna.
Och vad innebar det att du blev väldigt trött? Och
ja, först blev jag väldigt spidad och man har en överproduktion. Sköldkörteln överproducerar och så sen så blir man trött för då måste man äta medicin. Och ja, det var tungt.
Men du körde ändå på?
Ja.
Den där drivkraften fanns kvar där inne i dig.
Så är det ju. Och det var ju så fantastiskt därför att jag hade sån, det var så meningsfullt. Mm. Det var viktigt. Det var ett fantastiskt team som jag har haft omkring mig jämt och som har hjälpt mig. Så att jag upplever inte att jag har varit så ensam, utan jag har alltid trivts med att bilda ett lag och liksom jobba med ett lag. Men man är inte sitt bästa. Alltså, jag tror att leva med den här sortens uppgifter och jobb, det tar fram det bästa och det sämsta igen. Därför att man kan ju vara så här, man måste vara så skärpt och man kan använda sina bästa förmågor. Men man blir också jobbig. Och
hur blev du jobbig då?
Ja, jag tror när man blir stressad så blir man okänslig kanske, kan inte lyssna lika, kan inte engagera sig lika otålig. Mycket i människor omkring, är lite otålig. Och, det ångrar jag väldigt, jag ber alla om ursäkt som jag har varit jobbig med.
Är du en maktmänniska? Måste man inte vara det för att ta sig dit du tog dig?
Ja, alltså makt. Men jag kan säga så här, i grunden har jag ganska dåligt självförtroende. Mm. Jag är inte en person som verkligen gillar cocktailparten eller att liksom vara på de där tillställningarna. När det blir för uppstyrt och för formellt, det har jag svårt med. Och då kan jag känna så här, då känner jag mig som arbetar ungen från KG som inte riktigt vet besticken och alltihop det
där.
Det lär man sig ju. Men jag är inte att jag trivs som... Jag till och med tycker inte att det är kul att gå på Nobelfest.
Tyckte du inte det var kul?
Nej, jag tycker inte när det är för mycket av det där. Att man ska granskas och...
För du har ju pratat om din klassresa som du har gjort, där man också åker ifrån det man kommer ifrån. Ja. Och sen kommer du tillbaka och då har de en gemenskap som du inte längre känner dig hemma i.
Så är det. Och det är väldigt sorgligt på ett sätt. Man vill kunna komma tillbaka till det där. Och så har ju jag haft en annan livsresa och andra erfarenheter. Och så tänker jag, om jag säger det där så låter det som om jag skryter. Eller liksom, och det vill jag inte. Och samtidigt så minns de har hållit vid liv. Kanske minnen som är gamla lärare eller sånt här som vi har varit med om tillsammans. Och då är jag liksom, vem var det där? Och
så kommer inte jag ihåg. Du har precis träffat FNs generalsekreterare och suttit i middag med honom. Det jag också undrar över är, när växte det här beslutet fram som ju överraskade? Jag pratade med Stefan Löfven som sa att han blev väldigt överraskad när du mitt i en mandatperiod bestämmer, nej, nu måste jag sluta.
Jag hade nog från början tänkt att det bara skulle vara en, efter en tid så tänkte jag att det får vara en mandatperiod. Alltså också 4 år, en lång tid med det tempo som var. Men sen också när jag blev sjuk, då kände jag att, då blev ju ändå 5 år. Och då kände jag att jag ville inte utsätta mig för det. Jag ville inte liksom komma tillbaka till en situation där jag ska vara så sjuk. För det blev för jobbigt. Mm. Och jag ser ju själv, jag ser på bilder också när jag är, att jag är sjuk. Mm. Jag var inte riktigt mig själv. Och det började ju med att man märker till exempel att man blir arg. Att jag fick humör på ett sätt som jag inte normalt skulle ha. Så jag kan inte säga exakt när det var. Det växte ju fram. Men det där med sjukdom och annat, det bidrog till beslutet.
Vad tänker du om priset? För att det är ju ett högt pris att ge sig in i politiken med den där glöden och på den nivån som du har varit. Att betala ett sånt högt pris, har det ändå varit någonting som
jag tänker
att
det hade inte fungerat om jag inte hade haft en sån fantastisk man och familj. Att faktiskt ha någon där som också ställer upp som han har gjort och följt med ut i världen och som har skött allting. Ja, mer än 10 år i Bryssel. Mm. Och vi var på Sri Lanka före det. Och så sen bodde jag ju då själv i New York under...
Då fick jag inte mer om.
Nej, men då var ju barnen stora också. Så, men det blir ju ensamt.
Ja,
ja, det är ju han som är hjälten i alltihop där. Mm. Verkligen.
Och nu då, att hoppa av så där.
Ja, men fast jag kallar det inte hoppa av. Jag tycker inte att det är att hoppa av riktigt. Jag har alltid valt själv att liksom när jag vill gå. Och jag har bestämt att jag ska inte heller stanna så att folk ska tycka så här, men när ska vi aldrig bli av med henne och sådär. Utan att man själv ska välja sin väg. Men det är ju också så här, många gånger så tycker man att då är man som bäst. Då har man lärt sig liksom.
Mest erfarenhet.
Man har kontakterna, man har erfarenheter, man har liksom det politiska hantverket finns där. Så att det där är ju svårt. Men jag kände att ett år till fick det bli. Men så 5 år blev det.
Men du hoppar ju av ett tåg som går i expressfart.
Ja,
och plötsligt så går du där på din brygga i den här vackra
naturen. Men kanske
var
det tur att det skedde samtidigt som pandemin bröt ut. Mm. För att då var ju alla tvungna att vara ensamma och isolerade lite grann. För annars tror jag det hade blivit en tuff övergång.
Men du,
nu kan jag välja.
Det var ju väldigt många som undrade varför du, för du var oerhört populär i alla opinionsmätningar, inte ville bli partiledare. Vad var det som gjorde att du tyckte det var...
Jag tror att det var ett gott omdöme från din sida.
Skillnaden mellan utrikesminister...
Du måste vilja det. Du måste ha viljan att känna så här, jag vill vara där liksom på toppen och jag vill ta allt det. Och det måste vara rätt tid i livet att man gör det. Mm. Att man känner att för du blir ju livägen. Du bestämmer inte längre över ditt eget liv. Utan det är det som händer. Mm. Det som redan finns där och det som händer och det du vill göra. Det är de tre saker som du har att hantera när du blir minister och när du blir statsminister. Då är du liksom landets minister också. Och du bestämmer inte själv. Och jag har ett sånt behov av att ändå veta att jag kan bestämma själv. Mm. Det är någonting som jag har från min pappa, tror jag.
Och bestämma själv i bemärkelsen att du inte ska kompromissa med...
Nej, och jag tycker också att man, det är viktigt att kunna följa sin egen liksom, övertygelse och, och så. Och ha någon sorts, något sorts utrymme för en handlingsberedskap, eller vad man ska säga.
Du, det är en relation som man, vi har pratat om Ingvar Carlsson som var den här lagledaren. Göran Persson, jag turnerade, höll jag på att säga, mer än valrörelse när du var socialminister. Ja. Och ni var ju radarparet då på alla valaffischer och sådär. Men då fick du inte så mycket, du fick inte så mycket utrymme, det är min beskrivning av.
Nej, det får man inte ihop med Persson. Men det som kanske förvånar många är ju att vi är faktiskt väldigt goda vänner.
Och ni är det?
Ja, men det var det. Vi sågs ju på partikongressen sist och satt ner och pratade och gamla minnen och hade jättetrevligt ihop. Och det är så här också att vi har ju väldigt mycket gemensamt.
Liknande
vi har
liksom bakgrund.
Liknande bakgrund. Ja. Jag tror också en ideologisk överensstämmelse i hur vi tänker kring politik i grunden. Men sen har jag en helt annan syn på vad ledarskap är.
Hur skulle du beskriva hans ledarskap då?
Nej, men det är ju mera auktoritärt och mera... Ja, det är att peka med hela handen, verkligen. Och sen tycker jag ju... Jag kan se alla Görans kvaliteter och jag tycker att man försonas med åren så blir det också så... Vad är det vi bråkar vi om? Okay. Men jag var inte lika upprörd den där tiden heller. Men jag tyckte att det var jobbigt jämfört med en sån som Ingvar Carlsson som hade en helt annan ledarskap.
Och sen kom Stefan Löfven som bad dig, som kanske mer påminner om Ingvar Carlsson, tänker jag.
Ja.
Du, vad ska du göra nu då? Eller vad gör du
vad
nu?
Vad gör jag nu? Ja, men
du ska
nu...
skriva en bok, har jag hört rykten om. Kommer du göra det?
Ja, nej, det känns jobbigt. Ja, men jo, jag kanske kan prova med att skriva någonting sånt där som dyker upp. Det är ju tre kon den här gången. Det är kvinnor, alltså kvinnor och jämställdhet. Det är kärnvapen som verkligen, och den frågan som verkligen har följt mig. Och så är det klimat och miljö. Det är de tre frågorna som verkligen
inga
har...
Inga små frågor.
Nej, och de kommer att fortsätta vara de viktigaste.
Mm. Men hur ser dina dagar ut nu?
Ja, men nu kan jag ha sovmorgon. Och så får jag kaffe på sängen och tidningen. Och
fortfarande
så
efter alla dess år?
Ja, efter alla dess år, tänk. Så jag är lyckligt lottad människa.
Har du sådär längtan in i politiken när du tittar på den utifrån?
Nej, det har jag
det har du inte.
Nej, det har jag inte.
Så att om du skulle få en fråga och gå in och bli miljöminister i en ny socialdemokratisk regering?
Alltså just det skulle möjligen vara en lockande. Men,
menar du?
Men nej, jag har gjort mitt.
Du har gjort det.
Ja, det är dags för unga krafter. Men det behövs ju någon. Det räcker inte med att bara vara ung, utan man måste ju faktiskt också förstå att man behöver ha en dagordning.
Och sen måste man våga ge sig in i politiken som har blivit mycket svårare idag, eftersom den sociala medier har gjort att det förs olika typer av rättegångar och debatter. Ja.
Och hårt
klimat.
Ja. Och kanske i ett annat liv hade jag nog varit bibliotekarie, så att man kan också bli klok och läsa en bok, tycker jag. Det är viktigt.
Tyst och läsa. Det är vad du har längtat efter. Det kan du göra nu.
Ja, kan jag göra nu.
Ja. Tack för att du kom hit, Margot Wallström.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack.